För alla människor som lider av fetma är det mycket svårare att gå ner i vikt än vad det är för normalviktiga personer att liksom undvika att gå upp i vikt. Som jag ser det är liksom etiketten, sjukdomsetiketten, bara en språklig konvention som inte har någonting med läkarvetenskap, biologi eller biokemi att göra överhuvudtaget egentligen. Min förhoppning är egentligen att obesitas eller fetma, att den diagnosen ska göra samma resa som till exempel ADHD. Funktionen med att kalla ADHD för en sjukdom, det är ju liksom att kommunicera att vi tycker att människor med den här typen av beteende, att de har rätt till behandling.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig Marie Söderqvist, och det är EPI, Environment and Public Health Institute, som driver den här podden. Med oss idag har vi en läkare, Vincent Amble Flink. Det var rätt ordning, eller använder du alla namnen?
Vincent Flink Amble är det faktiskt.
Vincent Flink Amble.
Just det.
Välkommen hit.
Tackar.
Du jobbar här i Stockholm. Du är relativt nybliven läkare.
Det stämmer, det stämmer.
Du är ju inte bara läkare, du är något så ovanligt som en väldigt intellektuell läkare. Nu blir alla läkare arga på mig när jag sa sådär. Men som ändå regelbundet skriver artiklar, senast i Svenska Dagbladet, bara häromdagen. En understräckare.
Det stämmer, jag skriver för Svenska Dagbladet och Access och lite för Sveriges Radio också. Så, på frilansbasis då.
Och du skriver, det därför du är här, du skriver också en essä åt oss på EPI som handlar om något så känsligt och kontroversiellt, kan man väl kanske säga, som fetma.
Ja, precis. Det är, tack för att jag bara säga för den mycket fina introduktionen av mig. Jag vet inte, nu har jag mycket att leva upp till här. Men det stämmer att jag skriver en rapport eller essä om fetma och fetmaläkemedel i Sverige. Så ett ämne som har intresserat mig mycket senaste tiden.
Jag bara tänkte börja med att fråga dig, för fetma, det finns ju så många perspektiv man kan ha på det. I vården, är det något man pratar om?
Ja, men det skulle jag säga. Det kan mycket väl vara vårt största hälsoproblem i Sverige. Och med fetma är det ju så att det försvårar alla andra sjukdomar. Så att om du till exempel har problem med din gallblåsa och behöver opereras, så är utgången statistiskt sett sämre om man lider av fetma. Så att det är liksom någonting som har inflytande över egentligen alla delar av vårdsystemet. Så det är absolut någonting som diskuteras.
Men det känns ju inte riktigt som den diskussionen till full och spiller ut sådär, att man i samhället i övrigt diskuterar det på det sättet. Under covid dök det ju upp lite grann, eftersom det blev uppenbart att personer som hade då fetma eller kraftig fetma hade löpt större risk att både bli sjuka och dö till följd av sjukdomen. Och de fick längre tid, de behövde ligga nedsövda. Och unga personer som dog hade ju nästan alltid någon typ av fetmaproblematik.
Ja, men så är det. De var ju extremt överrepresenterade bland de som hamnade på intensivvårdsavdelningar. Framförallt, som du säger, bland unga människor. Och det beror ju då på att det helt enkelt är svårare att andas när man har en stor mängd bukfett. Det krävs liksom ett större arbete för att trycka bort det när man andas.
Så. Ska vi reda ut vad vi pratar om? För det finns ju ibland lite förvirring. När vi säger fetma, det brukar man ju ibland koppla ihop med BMI. Ja. Är det fetma på riktigt vi pratar om? Eller pratar vi om de här lite trivselkilorna, om man ska vara snäll och säga det, att man kan väga 3, 4, 5 kilo för mycket? Eller pratar vi om riktig fetma, vilket ju ibland, det här är lite utskällda BMI också, men upp till 25 någonting är normalt, mellan 20 och 25. Mellan 25 och 28 och 29 är någon sorts övervikt, och någonstans över 30 eller över 29 är fetma. Är det det vi pratar om? Eller var börjar det här märkas?
Det här är ju setpoint som man har använt utifrån en normal befolkning. Och det är precis som du säger, att man har BMI, body mass index, som är egentligen en funktion av längden och vikten. Man jämför hur mycket väger du jämfört med hur lång du är då. Och då är det mellan 20 och 25 som är normalt. Mellan 25 och 30 brukar kallas för övervikt, och så över 30 fetma då. Men man ska ju inte följa det slaviskt. Alltså jag menar, en kroppsbyggare har ju i regel BMI över 30. Det betyder ju inte egentligen att man lider av det. Så det beror ju på lite fettsammansättningen. Hur stor andel av din kroppsvikt är fett? Det är ju det viktiga då.
Okej, hur mycket mycket, har man för mycket fett då, så att det börjar påverka ens hälsa negativt? Bara så att vi kan reda ut det här, om man nu vill gå hem och mäta sitt fett eller se om man ska göra det.
Alltså det går inte riktigt att göra hemma, utan
det finns ju sådana vågar där man kan ställa sig på, där man ser hur stor andel av kroppen som är muskler och ben och fett.
Jo, absolut, men de kanske inte alltid helt tillförlitliga alla gånger.
Okej, hur ska man göra då för att få ta reda på sin fettprocent? Och vad är en rimlig fettprocent på ett ungefär? Det skiljer ju också mellan män och kvinnor. Men...
Alltså det beror väldigt mycket på. Jag vill inte riktigt ge någon exakt siffra.
Nej, inte exakt, men ungefär, så man fattar vad vi pratar om.
Nej, men det är tiotals procent ändå, så fett.
Fett för en man. Alltså kvinnor ska ju ha mer fett.
Nej, men så
är det 20% för kvinnor?
Ja, men där är kroken ungefär. Liksom. Men alltså, ska vi säga, jag menar, de flesta är medvetna om ens vikt inte reflekterar samma saker som hos de allra flesta, till exempel om man är kroppsbyggare.
Mm.
Så att för de flesta så är BMI, alltså i runda slängar, en bra uppskattning.
Mm.
Så att jag tycker ändå att man kan utgå ifrån det. Framförallt om man ligger över 30 BMI och inte styrketränar mycket, så har man nog ändå skäl att försöka gå ner lite i vikt.
Mm.
Men det jag har skrivit om i min essä, det är liksom de stora svårigheterna egentligen med att gå ner i vikt. Och det här tror jag är ett område där liksom läkarvetenskapen, vår uppfattning går lite isär från befolkningens. Och det tror jag beror till stor del på att vi har varit ganska dåliga på att kommunicera vårt synsätt, helt enkelt.
Och vad är, egentligen brukar jag fråga mina gäster, eftersom det här är en hälsopodd, hur hälsosamt de själva lever. Och eftersom vi nu pratar om övervikt och fetma, vilket väldigt många kopplar ihop med ett hälsosamt liv. Det finns ett väldigt moraliskt föreställning också kring runt det här med fetma. Bara till dig, vad skulle du sätta dig själv på en skala mellan 0 och 10 kanske? 0, 1 är verkligen icke-hälsosamt och 10 är du en sån här kruskakli som glada skutt går överallt.
Ja, intressant fråga. Alltså jag vet inte, jag lever ganska hälsosamt, men jag är absolut inte upp mot 10. Kanske 7 och sånt. Kanske lite mer hälsosamma medel. Men,
Nu tror jag du kom in en annan väg än de flesta brukar komma in på, vilket kanske är tecken på smarthet och intelligens. Men annars brukar jag fråga om man tar hissen eller går 8 våningar upp. Så nu gäller inte det för dig, du gick bara en våning.
Exakt, jag gick en våning ner.
Okej, och då tog du inte hissen, gissar
jag. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag ska vara ärlig, krypa till korset och säga att jag brukar faktiskt ta hissen hemma. Jag bor på 6:e våningen. Jag orkar inte riktigt gå så mycket, men min fru däremot brukar ta trapporna.
Hur många steg om dagen går det?
Jag vet inte, jag har inte mätt riktigt.
Nej. Tror du för övrigt på det här 10 000 steg om dagen som någon sorts lite vardagsfrälsning för ett hälsosamt liv?
Alltså då, om man går så mycket så går man ju över WHOs rekommendationer. Alltså det är ju inte skadligt, men då uppfyller man ju verkligen deras rekommendationer för hälsosam motion.
Så det
låter ju jättebra om man kan röra så mycket på sig.
Om man går 10 000 steg, det är 6-7 kilometer, det är inte jättelångt.
Nej, men det är absolut bra. Så. Det tror jag på.
Ja, men då slänger vi oss tillbaka till fettman igen. Nu har vi rätt ut vad det är vi pratar om. Det är inte bara lite så här, alla som har några kilo extra behöver inte få panik. Utan det handlar om ett BMI över 30 som vi pratar om.
Ja, men det
tycker jag. Vad är det som gör då att vi har så lätt att lagra fett och blir tjocka? Och så svårt att bli av med de här kilorna?
Precis, alltså det finns ju evolutionära förklaringar till det. Eller det är liksom den ingången som jag har som läkare. Att det finns såklart massor av olika psykologer. En psykolog hade säkert givit en annan typ av svar. Men jag som har studerat biologi och evolutionsbiologi tänker ju direkt att förmågan att lagra stora mängder fett och att vara effektiv i sin energiförbrukning, det vill säga förbruka en liten mängd energi på en stor mängd arbete, det är ju någonting som har varit evolutionärt extremt fördelaktigt för människor. Under större delen av mänsklighetens evolutionära historia så har ju vi levt som jägare och samlare, vilket många känner till. Och under den långa perioden så har ju tillgången till mat fluktuerat väldigt mycket över året. När bytesdjur har migrerat, det har varit missväxt eller torka. Och därför så har det varit av stor vikt evolutionärt att kunna hålla stora lager med energi. Och eftersom vi inte var bofasta kunde vi inte göra det i byggnader. Och därför så behövde då energin bli en del av våra kroppar.
Så vi är någon sorts kameler, men på ett mindre puckelaktigt sätt. Alltså,
Exakt, ja. Ja, men det är en väldigt bra jämförelse. Man kan säga att det är som kamelens puckel för vatten som har vi då i vår fettväv.
Mm.
Och alla djur i princip kan ju lagra energi, men människor är alltså ovanligt bra på det, kan man säga. Och det beror då lite på vår jaktteknik. Att, det är kanske många som har sett sådana naturvideor att stammar som åtminstone fram till alldeles nyligen fanns som lever på ett sätt som påminner om hur vi alla har levt under vår evolutionära historia, hur de jagar. Det är en jaktteknik som kallas för utmattningsjakt. Att man springer många, många timmar i sträck tills bytesdjuret faller ner utmattat och dör egentligen av överhettning. Och det är en jaktteknik som kräver tillgång till väldigt stora energilager. Det går ju åt mycket energi till att springa under många, många timmar i sträck.
Och det var ju lite det som låg till grund för hela den här Born to Run-boken och kulten. Att vi egentligen är gjorda för att springa väldigt länge. För att vi är en av de få, eller kanske enda däggdjur som kan svettas på ett sätt så vi kan kyla ner oss timme ut och timme in. Dessutom kräver det socialt samspel som vi människor är mycket skickligare än några andra på.
Ja, precis. Men vi är åtminstone någon som är bäst på det.
Mm.
Det finns andra arter som kan springa längre i vissa klimat, som till exempel Siberian Huskies och så.
Mm.
Men inte i...
I värme?
Inte i värme, precis.
Då kollapsar de ganska fort.
Det stämmer, ja. Ja, men det är ett jättebra tips för någon som vill läsa mer om det här och läsa den Born to Run. Det är verkligen en bra bok. Så.
Men, och då är vi där, kan vi konstatera. Våra förfäder hade väldigt stor nytta utav det här. Nu som vi lever nu med ett överflöd utav kalorier och lättillgänglig mat så är det faktiskt en nackdel att ha det här.
Mm.
Och det gör då att det är väldigt svårt för oss att gå ner i vikt.
Precis.
Den här moraliska aspekten som du tangerar lite, men då handlar det ju om så här, jo, men då kan man lära sig att avstå.
Ja, nej, men precis. Alltså det där... Det är väl så de flesta tänker, va?
Ja, många.
Ja, och jag tror att det blir ett problem. För att, alltså det jag skriver också om i ESN är ju liksom att den här evolutionära förklaringen, det är det som är anledningen till att vi har de här biokemiska systemen. Där, beroende på hur stort matintag vi har, så får vi olika hormonell balans som påverkar vår hjärna. Och det är det som ger upphov till aptit eller hunger, helt enkelt. Och när vi läkare försöker kommunicera att obesitas, som det ibland kallas, eller fetma, att det är en sjukdom, då brukar vi säga så här att de här människorna har ingenting att välja på. Att de kan helt enkelt inte hjälpa att de inte kan gå ner i vikt. Så. Och det tror jag är liksom ett ultimat sätt att kommunicera med människor. För att de flesta människor har ju någon erfarenhet av att pendla i vikt, även om det är lite mindre. Och de förstår att anledningen till att de gick upp lite i vikt var att de valde att äta mer eller valde att träna mindre. Så att när man säger att människor med fetma inte har något val, då går liksom, det går i clinch med människors hela världsbild. Det är väldigt svårt att få människor att acceptera det budskapet, tror jag. Så att jag tror liksom att ett bättre sätt att förklara vårt synsätt, det vore att jämföra med att till exempel hålla andan.
Mm.
Att... om jag till exempel ber dig, kan du hålla andan tills du svimmar?
Ja, jag ska inte testa det här i studion.
Det tycker jag inte du ska. Men alltså, då är svaret att det är förvisso inte omöjligt. Alltså, det finns ju de människor som kan lyckas. Men om du väntar tillräckligt länge, du väntar 2 minuter, du väntar 3 minuter, då blir det helt enkelt så jobbigt att du inser att det är inte värt det. Och det är på samma sätt för människor med fetma, att du kan gå ner i vikt under en period, kanske 1 år, 2 år, 3 år. Men sen, efter en period, så tar liksom det hormonella klimatet över. Det blir helt enkelt för jobbigt att inte gå upp i vikt igen.
För det går inte att ställa om sin kropp till en smalare kropp. Det finns inte så där, om du har härdat ut i 3 år så är din kropp nöjd med ett smalare jag. Och hungerkänslorna dämpas och mättnaden kommer tidigare.
Alltså precis, det... Jag ska säga så här, det här är ju liksom endokrinologi som det kallas då, alltså läran om mänskliga hormoner och hormonbalanser. Det är ju ett ämne som inte är tillräckligt beforskat, så vi vet liksom inte allting. Men det vi vet är att människors hormonella klimat skiljer sig extremt mycket från varann i hur anpassningsbara de är. Så att vissa människors hormonproduktioner kan ställa om snabbt och andras tar väldigt lång tid. Så för vissa är det så att kroppen kan ställa om till en lägre vikt, och för andra är det inte riktigt så. Och alltså, beviset för det här vill jag bara vara tydlig med. Det är inte bara att vissa människor går upp i vikt igen och vissa gör inte det. Utan beviset är att man har kunnat se att vissa människor har högre halter av de här hormoner i deras blod.
Ja, man mäter det i blodet. Och har man otur att ha högre halter av det här, då är det helt enkelt mycket mer att kämpa emot om man ska hålla hungern och matlusten stången.
Ja, men det är jättebra sammanfattat. Och delar av hormonbalansen är också genetiskt betingat, går i arv. Så att, ja, men det är precis som du säger, att det, för vissa människor är det helt enkelt extremt svårt. Och för alla människor som lider av fetma är det mycket svårare att gå ner i vikt än vad det är för normalviktiga personer att liksom undvika att gå upp i vikt. Så det är inte en rimlig jämförelse, vilket många tyvärr verkar tro. Så.
Och det är det som gör att man då tittar lite föraktfullt på tjocka personer, för man tycker att de har svagt självkontroll eller har svårt att säga nej till en extra semla.
Ja, precis.
Och det är för sig sant, men det är för att det är så mycket svårare för dem att säga nej till den semlan än vad det är för någon som inte har den hormonuppsättning de har.
Ja, nej, men exakt så. Alltså man jämför med sig själv helt enkelt. Att om jag hade betett mig så här, vad hade det då sagt om mig? Och då tänker man, ja, men det, då hade jag i så fall haft dålig karaktär, och därför måste det vara så att den här personen har dålig karaktär. Men då räknar man inte in den här skillnaden, den här biologiska, biokemiska skillnaden. Så.
Väldigt intressant. När man pratar om det på ett vardagligt sätt så brukar man ju konstatera att, och har man barn så kan man ju se att man har barn som så här, får godis och så är allt slut på 5 minuter. Och de äter tills de mår illa. Typ som hundar. Och så har man barn som tar en godisbit och så tar de en godisbit om 2 dagar. Är det också så här hormonellt, eller liksom, det är bara, vissa är bara, jag har godis, sötsaker, jag vill äta det nu.
Ja, ja, men bra fråga. Så jag menar, på individnivå så är det ju väldigt svårt att säga liksom, men på gruppnivå är det ju så. Mm. Om man skulle ta tusentals barn där de ena har väldigt svårt att hålla sig från att äta godiset och den andra är tvärtom, då skulle man ju utan tvekan se skillnader, ja.
Men jag bara kommer att tänka på den här jättekända marshmallow-testet och boken som ju då på något sätt spädde på, skulle jag vilja säga, de här föreställningarna. För då använde de ju just en godisbit och satte barn framför godisbiten och berättade för dem att om de härdade ut och inte åt upp den så skulle de få en till inom en kort tid. Och sen har man ju då följt upp de här barnen, och forskningsresultaten säger ju då att de som klarade av att vänta fick generellt bättre liv. De fick bättre jobb, högre lön, lyckligare äktenskap, fler och lyckligare barn och så vidare i all oändlighet. Betyder det att om man råkar vara född med hormon, för man skulle ju kunna tänka sig att förklaringen är hormonell redan där då, faktiskt hamnar i massor med jobbiga situationer i livet?
Att man har bristande impulskontroll då, helt enkelt.
Ja. Alltså, det är ju... Som inte bara gäller mat då, utan i andra områden också.
Alltså det är lite svårt att säga. Alltså jag tänker just det fallet med barn, så är det nog alltså lite andra saker som har satt i spel också. Jag tänker det är ju ganska, de här, om jag inte missminner mig, är de ganska små, de här barnen.
Ja, de är 5, 6, 7 tror jag. Alltså de sitter och dinglar med benen och sådär. De är inte...
Att du har sett inspelat?
Eller? Jag har sett sådana videor på YouTube, eller bilder. Eller så är det i mitt eget huvud jag har sett de här bilderna när jag läst om det.
Ja. Det måste jag säga, det låter ju väldigt intressant. Ja. Men jag tänker att det är ganska ovanligt för en 7-åring att kunna hålla sig. Så att jag tänker att de barnen är exceptionella då, som lyckas. Att
det, och det är kanske... det som sen syns då i den vidare forskningen man har följt då.
Jag gissar bara nu, men jag skulle tro det. Mm. Och sen skulle man skulle ju kunna argumentera att de som väntar är de liksom verkligt glupska barnen. För de inser ju att de får mer godis som de väntar.
Ja, det var en intressant hypotes. Så har, ja.
Det är svårt att tolka resultaten där i just det här hänseendet.
I bat, ja, bra poäng. Men om vi hoppar tillbaka till din essä, så konstaterar du då att det är ganska biokemiskt. Mm. Och vad drar du för slutsatser av det?
Ja, nej men precis. Alltså jag tänker att som jag ser så är fetma och obesitas ett biokemiskt problem, framförallt en hormonell tillstånd eller en hormonell sjukdom kanske till och med. Och därför så ser jag också lösningen som biokemisk då. Och det är ju fler än jag som har tänkt så, bland annat läkemedelsföretagen. Mm. Framförallt ett danskt läkemedelsföretag, Novo Nordisk, har ju kommit på massor av effektiva läkemedel.
Novo Nordisk som dessutom gjort att hela danska ekonomin bara boomat. Nu när de beräknar deras ekonomi så räknar de med och utan.
Ja, intressant. Det kan jag tänka mig att det ger väldigt stort utslag på deras BNP. Jag tror att det är Europas högst värderade företag.
Ja. Ja. Det säger ju en del om fetma-problematiken.
Verkligen. Det är väldigt stora problem.
Men dessutom, om jag har förstått det rätt, så lyckas de inte leverera alls i närheten av efterfrågan.
Nej, åtminstone under en period så var jag ett av deras mest populära läkemedel restnoterat överallt på alla svenska apotek. Mm. Och det är ett läkemedel, Ozempic heter det då, semaglutid, som utvecklades egentligen för att behandla diabetes typ 2. Mm.
Det är den diabetes som man får senare i livet, ofta till följd av fetma och...
Det stämmer, precis. Mm. Det är det som ibland kallas för åldersdiabetes. Mm. Det är kanske inte egentligen en korrekt term. Man kan få det i 30-årsåldern också, mm. men precis, det stämmer. Men man lade märke till då under de kliniska testerna att alla försökspersoner rasade i vikt.
Mm.
Och det är till dags dato egentligen det mest effektiva läkemedlet mot fetma och obesitas, eller den läkemedelsgruppen då.
Mm.
Så.
Och de är ensamma om att producera det? Eller nu börjar det komma fler läkemedelsbolag som...
Ja, alltså just nu är de enda som har den på marknaden.
Mm, som har fått godkänt överallt, för det är ju ganska långa godkännande processer för den här typen av läkemedel.
Det är extremt långsam process. Så, men Pfizer och Eli Lilly har båda, två andra stora läkemedelsföretag, mm. alltså har båda sina egna kandidater som verkar väldigt lovande.
Och det här har man ju fattat om man följer liksom kändis Instagram-konton och så, att många vackra kvinnor i världen lyckas tillskansa sig när de behöver gå ner i vikt snabbt, mm. för olika. Så att, det är ju fler som vill komma åt det här.
Det stämmer.
Får man det? Kan man det om man nu pratar om Sverige? Hur bär man sig åt om man nu skulle vilja?
I Sverige så använder man inte just Ozempic, men det finns liknande läkemedel. Saxenda är det vanligaste.
Mm.
Det är en injektion som man tar dagligen.
En spruta?
En spruta, ja.
Som man sprutar in i själv, som med diabetessprutor?
Ja, precis. Alltså man tar det i, man kan ta det i magen eller i låret, någonstans där man har liksom en stor muskel eller mycket fett, så att man inte går in i ett kärl. Ja. Om man vill ha den då i Sverige, mm. så kan man vända sig till sin vårdcentral. Om man har BMI över 30 så är man en kandidat för det, om man har provat andra alternativ.
Mm.
Om man har BMI mellan 25 och 30 och har en annan följdsjukdom, som till exempel högt blodtryck, så kan man också bli en kandidat för Saxenda-behandling.
Mm.
Men sen finns det också någon som använder Ozempic, till lite äldre läkemedel som egentligen har bättre evidens faktiskt, mm. trots att det inte används on-label då, för fetma.
On-label, vi som inte är läkare, vi hänger inte med här riktigt. Alltså, vad...
Nej, men alltså, man har i, alltså, staten, regionerna går samman och rekommenderar att man använder vissa läkemedel mot vissa diagnoser.
Okej, så att du som läkare har en rekommendation vad du ska skriva ut till din patient?
Exakt. Men samtidigt så har ju läkarna har ju förskrivningsrätt. De kan skriva ut läkemedel som det kallas off-label.
Mm.
Om de har anledning att tro, eller tycker sig anledning att tro, att det är effektivt trots att det inte har blivit godkänt för att behandla just den diagnosen.
Mm.
Och det är väldigt många läkare som har satt i system att skriva ut till exempel Ozempic off-label för fetma, och det är det som har lett till den här bristen på apoteken.
Och varför gör man det då? Är det för det är billigare, eller för att man vet att det är bättre och mer kontrollerat?
Ja, nej, men bra fråga. Det är för att det är billigare.
Ah.
För att det är det som är problemet som jag vill liksom belysa med min essä, att de här GLP-1-analogerna som de kallas, den här typen av läkemedel som är extremt effektiva mot fetma.
GPL-1... Det är en förkortning.
Precis. Läkemedelsgruppen kallas GLP-1-analoger. Och det är att de påminner om ett hormon som styr aptiten.
Ja, så man luras och tror att man är mätt. Eller lurar. Kroppen blir mätt. Man är inte så sugen på att äta.
Ja, men det stämmer. Mm. Precis.
Ungefär det som så här amfetamintabletter förut. Så här, i bantningstabletter så brukar det vara amfetamin som också dämpar hunger. Sen har ju en massa andra dåliga bieffekter.
Ja. Men precis. Amfetaminderivat fungerar ju också väldigt bra mot fetma. Och det är många som har lagt märke till... Men när man får ADHD-medicin till exempel.
De barnen går ner i vikt, så att det kan vara ett problem till och med. Eller deras mammor själv, deras medicin för att bli smala.
Ja,
eller papper också nu.
Absolut, absolut. Nej, men det kan vara ett problem också, men det kan ju också vara bra om man är överviktig. Och, så. Det är många som har obehandlad ADHD. Då. Men hur som helst, att de här GLP-1-analogerna då, det här syntetiska hormonet som man använder som ett läkemedel mot fetma, de har inte fått läkemedelsförmån. Vilket betyder att staten bekostar inte behandlingen.
Okej.
Utan patienterna måste betala själva, helt enkelt.
Och vad rör det sig om för kostnader?
Alltså, som jag ser det, väldigt stora kostnader. Och Ozempic,
men om du säger i pengar, är det 5 000 i månaden? 1 000 i månaden? Vad kostar varje spruta?
Och Ozempic kostar ungefär 1 000 kronor i månaden.
Mm.
Saxenda, som är det enda du kan skriva ut on-label med de här rekommendationerna som jag talade om tidigare. Det kostar ungefär 2 500.
I månaden?
I månaden, ja.
Mm.
Och sen det mest effektiva just nu heter Wegovy. Det kostar nästan 4 000 i månaden.
Okej.
Okay. Så det är... för de allra flesta svenskar är det liksom otänkbart att betala 4 000 kronor extra i månaden.
Alltså, det är ju... alltså jag skulle nog säga att många som går med i Viktväktarna och bantar förtvivlat och har gjort det har lagt ner mer än några tusen lappar i månaden på att försöka bli smala. Så, det tror jag kanske egentligen inte. Men principiellt är det ju intressant att man har valt att inte subventionera det. Så att även om du väger över 30, eller har över BMI 30 så får du betala det själv.
Det stämmer, ja.
Hur kommer det sig med tanke på det vi inledde med, att det här är en av de kanske största problemen vi har när det gäller att vara sjuk länge, bli sjuka, ha sämre förutsättningar att bli friska, sämre förutsättningar att överleva operationer?
Ja, nej men precis. Det är ju en fråga man ställer sig när man hittar det här läkemedlet liksom, och tänker att det här är ju perfekt.
Wow.
Det är ju ett extremt effektivt läkemedel som leder till i snitt 17% viktnedgång på ett halvår.
Det är ju väldigt mycket.
Det är otroligt mycket alltså. Framförallt om man väger väldigt mycket. Liksom. Alltså, jag menar, väger man 160 kilo och går ner 25 kilo eller något sånt där. Jag menar, det är ju otroligt. Det är ju ingen diet som är så effektiv.
Nej.
Så.
Måste man äta det här resten av sitt liv? Eller om man slutar får man tillbaka sin gamla aptit då? Eller leder det om liksom, hormonsystemen alltså, i kroppen så att man...
Det korta svaret är att vi inte vet. Men sannolikt så är det bättre att fortsätta ta det.
Så det är kanske en medicin man blir livslångt beroende av om man ska klara av att hålla en vikt som inte är hälsomässigt skadlig.
Alltså teoretiskt gissar jag att det är så. Men jag vet ju inte det, för det finns inga långtidsstudier. Men sen vill jag också lägga till att det här är ett område där det sker extremt stora framsteg varje år. Så att jag tror inte att man ska tänka så att det blir en livslång behandling, utan jag menar, om 10 år då kommer de här medicinerna inte längre att vara de bästa, utan då kanske det finns någonting nytt. Så det kan ju handla om att man går ner i vikt nu och sen väntar man på bättre preparat. Så ser jag det åtminstone.
Men för jag uppfattar då, det, om man är väldigt överviktig så krävs det då att man går till läkare och man definierar som eller lidande av fetma. Och så kan man få det där utskrivet och så får man betala för det själv. Men det finns ingen privat marknad för det, eller? Men då måste man vara Hollywoodskådis eller stor influencer för att lyckas komma över dem och köpa.
Alltså det finns privata vårdgivare som specialiserar sig på det här.
Men även de, jag gjorde som research för det här programmet, försökte jag säga att jag var en person i behov av det här. De krävde helkroppsbilder med ansikte och så det slutade med nej.
Ja, jag förstår.
Jag fick inte bli medlem där.
Ja, nej, men det förstår
så
jag.
Så det kanske hedrar dem då, men det gick inte den vägen.
Nej, alltså... Du menar liksom hur man ska få tag i det här läkemedlet utan att behöva det egentligen då?
Ja, enligt definitionen då. Det är ju många som kanske har ett BMI på 28 eller bara har ett estetiskt ideal som kräver att man skulle gå ner några kilo. Och alltså, som tycker det är sjukt svårt.
Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen koll på det. Jag antar att det går på något sätt. Man kanske, alltså, jag vill inte spekulera i det. Det är ju fel, tycker jag.
Ja, men då har vi rätt ut det. Jag bara tänker att efterfrågan är ju uppenbart stor.
Absolut. Men jag tänkte liksom gå in lite på anledningen till att man måste bekosta det själv då.
Ja, för det är ju den intressanta principiella frågan. Varför man måste bekosta det själv och om du tror att det kommer förändras. Och om det borde förändras.
Ja, precis. Alltså, jag tror att det kommer förändras och jag tycker definitivt att det borde förändras. Så. Och anledningen till att det har blivit så här, det beror ju på vårt myndighetssystem helt enkelt. Att, när ett läkemedelsföretag... har ett nytt preparat som de vill få ut på marknaden. Då vänder man sig först till Läkemedelsverket eller numera till den motsvarande EU-myndigheten. Men allt de gör, det är att säkerställa att läkemedlet i sig inte är farligt. Så att det är ganska lågt ställda krav kan man ju tycka. Alltså att det räcker helt enkelt med att det är bättre för någon med en viss diagnos att ta läkemedlet än att avstå för att du ska få det godkänt. Men bara för att du har fått ett godkännande så kan du inte riktigt få ut det på marknaden, åtminstone i Sverige. För att i Sverige så har vi ju en till nästan 100% offentligt finansierad sjukvård. Och därför så är det väldigt få personer som är beredda att betala ur egen ficka för ett läkemedel. Som man är van vid att få gratis när man går till apotek eller åtminstone upp till ett fribelopp då. Så att då måste läkemedelsföretaget när de har ett godkännande gå till TLV som det heter, en annan myndighet.
Och det är förkortningen för?
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Det är de som bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras.
Ja, exakt. Mm. Och de gör ju ett jättejobb. Alltså det är en väldigt liten myndighet. Jag tror att de har under 20 anställda och sånt där. Men de är ju lite kingmakers kan man säga i den här branschen. Mm. Att de väljer liksom vilka läkemedel som staten ska betala för. Och det är ju naturligtvis de som går allra bäst i Sverige. Och deras process är helt enkelt att läkemedelsföretaget kommer in med en egen analys av kostnadseffektiviteten. Alltså så här mycket bättre hälsa får patienterna för per krona helt enkelt. Så de har ett prisförslag och sen redogör de för de förväntade hälsovinsterna. Och sen går TLV igenom den och försöker liksom peta hål i resonemangen helt enkelt. De går igenom forskningsartiklarna på egen hand och försöker motbevisa det. Eller de gör en objektiv bedömning såklart, men i praktiken så blir det ju det arbetssättet som är aktuellt. Och om de kommer fram till att läkemedlet är kostnadseffektivt så får de godkänt och annars inte då. Och i fallet med de här fetmaläkemedlen har de beslutat att de inte är kostnadseffektiva, och det menar jag då är fel.
Hur har de argumenterat då?
Ja, alltså precis. Det beror ju på att det de har riktat in sig på, det är bara följdsjukdomarna. Till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, olika typer av cancer. Alltså den viktigaste punkten i deras utvärdering av till exempel Saxenda, den som står för största delen av hälsoeffekten, det är att fetma leder till ökad risk för endometriacancer, alltså cancer i livmodern. Och det är naturligtvis sant att det är någonting som man verkligen behöver motverka, men jag tror ganska få människor som försöker gå ner i vikt har det i åtanke. Alltså om man försöker tappa 10-15 kilo så är det nog andra saker man tänker på, kanske den sociala biten eller att man har ont i knäna eller den typen av saker mer.
Har de tagit hänsyn till det? För det är ju, alltså, om man läser en vanlig tidning så får man ju uppfattningen ganska ofta att vad överviktig leder till, eller när man får mer ont i lederna, man får en räcka andra typer utav problem också, man får högt blodtryck som i sin tur genererar massor med dyra mediciner. Det är väl en av de vanligaste medicineringarna idag mot högt blodtryck. Om man då kunde få ner vikten som minskade det höga blodtrycket, så skulle man ju tänka att då kanske man sparar på massa andra läkemedel.
Ja, men alltså det är ju en jättebra poäng. Det blir ju, tror jag, även en statsfinansiell vinst att använda de här läkemedlen.
Men det är de inte satta att titta på?
Nej, de har inte det helhetsperspektivet på liksom statens finanser så. Utan de tittar på det enskilda läkemedlet. Och det viktiga att förstå, det är liksom att de tittar bara på de fördelarna som är åberopade av läkemedelsföretaget.
Okej, så det är de som inte har åberopat tillräckligt mycket fördelar?
Precis, och anledningen gissar jag då, eller jag utgår ifrån att de inte har gjort det. Det är ju att de inser att TLV värderar olika saker olika högt. Och det som jag tror är fallet är att TLV har liksom ett bias mot saker som på ett okontroversiellt sätt kan kallas sjukdomar. Till exempel hjärtattack, cancer, den typen av saker.
Alltså riktiga sjukdomar som man skulle säga om man inte var läkare och bara funderar över vad är en riktig sjukdom?
Exakt, vad är en riktig sjukdom? Men det är precis det är den frågan man måste ställa sig för att förstå varför man har nekat den. För att det är klart att det är en god anledning att gå ner i vikt. Alltså missförstår mig inte där, men jag tror inte att det är det de flesta tänker på när de vill gå ner i vikt. Utan det är andra saker, som till exempel att personer med fetma blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Eller att man blir inte bemött på ett värdigt sätt helt enkelt. Det tror jag är någonting som många har i åtanke.
Men, för det är ju fler sjukdomar, och den här diskussionen är ju inte ny. Det finns ju andra så här vaga sjukdomar som migrän och så här, som inte då är riktiga sjukdomar nästan, utan upplevelser av tillstånd. Och det är ju en poäng som du kommer att göra, eller gör i den här essän också, att vad som är sjukdom är inte så här absolut vetenskapligt glasklart.
Nej, alltså långt ifrån skulle jag vilja säga. Jag tar exemplet med homosexualitet i min rapport där jag säger. Homosexualitet var ju någonting som fram till 1979 i Sverige ansågs vara en psykiatrisk sjukdom. Och i USA tror jag att man avskaffade det 1973. Och alltså jag menar, det är ju lätt att håna det förflutna och säga att de förstod ingenting och att de var så mossiga. Liksom. Men jag tror att det viktiga att ta med sig här är vad det var som ledde till att man slutade anse att homosexualitet var en sjukdom. Och i Sverige så var ju det att det var helt enkelt en opinionsstorm. Alltså att människor började sjukanmäla sig från sina arbeten med hänvisning till sin sexuella läggning. För att helt enkelt håna Socialstyrelsen. Och då man såg sig nöd och tvungen helt enkelt att ta bort den här diagnosen. Så att det fanns inga vetenskapliga resonemang överhuvudtaget bakom det. Utan det var bara att man insåg att folk tycker att det är konstigt att vi kallar det här en sjukdom. Och därför säger vi att det inte är en sjukdom. Så, ja.
Och då tog man bort det. Men vad skulle då tjocka personer eller feta personer göra? De skulle insistera på att det är en sjukdom.
Ja, precis. Alltså det faktumet att många inte ser det som en sjukdom, bör man inte ta som alltså en vetenskaplig åsikt eller en ställningstagande i en vetenskaplig fråga. Utan som jag ser det är liksom etiketten, sjukdomsetiketten, det är bara en språklig konvention som inte har någonting med läkarvetenskap, biologi eller biokemi att göra överhuvudtaget egentligen. Utan det är egentligen helt godtyckligt vad vi kallar en sjukdom, vad vi inte kallar en sjukdom. Och eftersom det är godtyckligt så bör det inte ha något inflytande över liksom moraliska frågor, vilka läkemedel vi ska bekosta och så.
Hur skulle man tänka då? Om ett tillstånd är negativt för människor så kan man betrakta det då som en sjukdom. Så, och därmed skulle det
alltså så kan man ju, kunna. Så kan man ju tänka. Och, alltså det skulle väl många säga liksom att kroppsligt lidande är sjukdomar. Men jag menar, det finns ju också andra typer av lidande då. Alltså till exempel så finns det, kollade jag på häromdagen i IST-10, det är liksom vår diagnosbibel, läkarnas sammanställning av alla diagnoskoder. Där finns det en diagnos för fattigdom till exempel.
Det, oj, vad betyder, är det en sjukdom då? Eller?
Ja, alltså det är väl inte rimligt att påstå, tänker jag, att fattigdom är en sjukdom. Men det finns en diagnos, så. Mm. Det är lite godtyckligt i det.
Alltså det finns en del, för jag tänker extrem fattigdom så att man är uteliggare och så här, det måste ju leda till massor av fysiska defekter. Och om en sån person dyker upp hos en läkare så kan den stora orsaken till tillståndet vara ren och skär fattigdom. Alltså man har ingenstans att sova, man har ingenstans att äta, man borstar inte tänder. Är det så diagnosen är tänkt? Eller vad...
Alltså ärligt talat, jag har ingen aning. Min poäng är bara att det finns extremt många diagnoser och det är liksom inte självklart att alla är sjukdomar. Så.
Och det är ju samma sak när det gäller psykiatriska tillstånd. Så är det ju, alltså det kan man ju nästan som bara privatperson roa sig åt alla konstiga saker som då får en definition och eventuellt definieras som sjukdomar.
Ja, precis. Alltså de psykiatriska sjukdomarna är ett väldigt bra exempel att... Alltså de flesta psykiatriker anser ju att den verkliga orsaken till en psykiatrisk diagnos eller att man har till exempel schizofreni, det är att man har en skada i hjärnan. Men man har ju aldrig lyckats påvisa de här skadorna. Det är ju ingen som har visat att de verkligen existerar, utan allt man har kunnat se är ju en viss typ av beteende.
Ja, och det är ju ändå schizofreni eller bipolär sjukdom är ju väldigt tydliga beteenden.
Absolut, ja.
Men det som ju är mest diskuterat idag kanske, och det är flest personer får olika typer av medicinering för, det är ju de här neuropsykiatriska diagnoserna där det är mycket mer glidande skalor om vad är ett autistiskt eller Asperger beteende, vad är ADD, ADHD, vem har det inte?
Ja, nej men det är absolut, det är en jättebra poäng.
Och det man ju också kan fråga om, är det sjukdomar eller är det beteenden som är negativa för en människa i det väldigt moderna, högproduktiva samhälle vi lever i idag?
Ja, nej men, och det är en väldigt bra fråga. Men jag tänker att min förhoppning är egentligen att obesitas eller fetma, att det ska göra, den diagnosen ska göra samma resa som till exempel ADHD. För att som jag ser det så har liksom funktionen med att kalla ADHD för en sjukdom, det är ju liksom att kommunicera att vi tycker att människor med den här typen av beteende, att de har rätt till behandling helt enkelt, att de har rätt till läkemedelsbehandling. För det är ju så att människor med den diagnosen i allmänhet har väldigt god effekt av centralstimulantia, alltså som vi talade om tidigare, amfetaminderivat. Och alltså, ur mitt perspektiv så spelar det inte så stor roll om det är en sjukdom, utan mer liksom att vi har definierat den här gruppen, de har behov av den här medicinen, deras liv underlättas på ett markant sätt. Därför tycker jag att de förtjänar den behandlingen, helt enkelt.
Är vi för rädda för det? Det finns ju någon så här, och det måste jag väl erkänna att jag tillhör den kategorin som tänker länge innan jag tar en huvudvärkstablett. Någon sorts renlighetsiver, att det är bra som det är, man ska vara så naturlig som möjligt.
Alltså jag är likadan, jag är livrädd för läkemedelsbehandlingar och ändå, privat.
Tycker du att det ska finnas?
Alltså så länge det är frivilligt. Ja. Alltså det är ju det viktiga. Alltså att man får pröva vilken effekt man har, och jag menar, har man ingen god effekt kan man ju alltid sluta. Liksom. Det är ingenting ju skrivet i sten. Men absolut, det är ju vanligt så att man är lite rädd för läkemedel. Som sagt har jag själv det problemet. Alltså jag tror egentligen inte att det är helt rationellt alla gånger.
Det tror inte jag heller, men är inte det en en utbredd svensk syn som i sin mest extrema form och skadliga form är att man till och med är motståndare mot olika typer av vacciner.
Mm. Ja, men intressant att du menar att det skulle vara något så här lite lutherskt renhetsideal mer, eller?
Ja, att man ska ta hand om sin kropp på bästa möjliga sätt och inte utsätta den för massa kemikalier och preparat som kommer utifrån som man inte vet vad de gör med.
Jo, nej, men det är nog absolut sant. Det kanske är ett ovanligt stort problem i Sverige, men
vi är ju generellt har vi väldigt hård lagstiftning mot andra produkter än alkohol. Jag menar, medan andra länder tycker att cannabis eller sådana saker, eller till och med festdroger kan man ha på ett kontrollerat sätt, så att ser vi ju Sverige, har vi gått i motsatt riktning. Alltså vi vill ha ett rent land, rena människor.
Ja. Precis, ja, men det är väl den här ren själ i en ren kropp, eller vad man säger. Ja.
Som jag ibland kan tänka är utbredd i Sverige, på gott och ont.
Mm. Ja, men det har du nog absolut rätt i. Ska jag bara för att nyansera tillägga att jag menar, även i USA så måste ju patienter själva betala för det här.
Mm. Och det behöver man ju inte tycka är dåligt. Vi är trots allt en liberal tankesmedja. Det skulle kunna vara ett sätt att se på det här också. Mm. Därför att det är en, och då skulle man inte behöva vara lika hård i exakt alla som ska få tillgång till det. För det är ju nästa fråga. Varför måste man vara det? För många människor kan en liten viktminskning vara bra. Mm. Man blir mer rörlig, man trivs bättre med sig själv. Om man nu ska sätta den här ganska hårda 25 BMI-gränsen, så är ju majoritet av Sveriges befolkning idag ligger ju över den. Och ju äldre man blir, desto större sannolikhet är det att man ligger över den. Och inte för att man har börjat bygga muskler, utan för att man har börjat lagra fett.
Absolut, ja. Nej, men det är en jättebra poäng. Alltså, jag menar, som jag ser det med det här med egenavgifter, så är det ju någonting jag alltså principiellt är ju för. Alltså, jag tycker att man borde ta ekonomiskt ansvar egentligen över sin egen hälsa.
Mm.
Men samtidigt så, vi har ju ett extremt högt skattetryck i Sverige. Mm. Alltså de flesta människor i Sverige betalar i större delen av sin inkomst till staten.
Mm.
Om man räknar in arbetsgivaravgifter etc. Och därför så, vi har liksom det här systemet. Och då tycker jag att TLVs roll, eller statens roll, det blir att försöka efterlikna effekten på en fri marknad.
Mm.
Och jag menar liksom att de här läkemedlen uppfyller kraven i större utsträckning än många andra läkemedel som är bekostade.
Mm.
Så att det är inte det att jag tycker att staten ska betala allt för alla, utan jag menar bara i just det här fallet har de minst lika goda skäl som
är
andra.
Är det så uppenbart?
Precis. Sen kan man ju ha en principiell diskussion om hur man ska bekosta läkemedel i allmänhet. Så där, och det är ju också intressant såklart.
Men finns det inte också i det en rädsla i Sverige att det är svårt att komma över läkemedel? Man läser ju ofta ibland, så här, speciellt när det sprids virus och influensa, när det finns vissa typer av mediciner som då skulle vara bra att ha, så vill alla ha det. Alla kollar i sina adressböcker, känner jag någon läkare? Är min brylling kanske läkare något som kan skriva ut den här medicinen till mig? Att det är väldigt svårt att få mediciner som man kanske skulle kunna tycka var bra på olika sätt eller kan förbättra ens liv.
Mm.
Om man inte då blir väldigt tydligt diagnostiserad och får en diagnos och man måste ha regelbunden kontakt med en läkare. Är det bra eller dåligt? När det gäller penicillin tycker vi alla att det är bra. Och det kan vi se att i andra länder är det mycket lättare. Men i Sverige har vi en kultur av att medicin är svårtillgänglig. Vilket just när det gäller penicillin kanske är bra, både för oss svenskar och för hela världen.
Du menar på grund av receptkravet då, helt enkelt?
Ja, men också att det efterföljs, det kontrolleras, det är svårt att få alltså, för mycket tillgång på allt från lugnande mediciner, sömntabletter.
Mm,
alltså vi är ganska, melatonin behandlas i Sverige som det vore något ganska allvarligt och svårt att komma över.
Har melatonin receptkrav? Det visste jag inte ens. Det är nästan överdrivet tycker jag ändå. Det är verkligen
du kan köpa tror jag väldigt dyrt, men exempelvis barn som får ADHD-medicin har ju svårt att sova.
Mm.
Och då är en följdeffekt att de behöver melatonin. Och då måste du ha recept om det inte ska bli jättedyrt.
Ja, det är klart, för då får man det på förmånen då.
Ja, medan du kan åka över till USA och bunkra mycket starkare melatonintabletter för en spottstyver. Så att vi har ett återhållet sätt på gott ont igen då till medicinering.
Ja, alltså precis. Men det är som du säger, med penicillin och antibiotika så är det ju faktiskt så att man skadar någon annan än sig själv genom att använda det för mycket, genom att driva på
antibiotika. Och felaktigt.
Och felaktigt, absolut. Antibiotikaresistens. Sen finns det ju beroende från kallande läkemedel. Och då är det ju mer sig själv man skadar, kan man säga. Men med melatonin och så, det borde man ju ha fri tillgång till, tycker jag. Det är ju inte vanebildande eller så. Absolut, det är ju ett problem om ofarliga läkemedel inte är tillgängliga.
Alltså, jag är ju så gammal så jag var med när man kunde börja få köpa näsdroppar på Coop. Innan var man tvungen att köpa det på apotek. Alltså det var till och med svårt att få näsdroppar.
Okej, alltså sån här spray bara?
Spray för näsan. Mm. Och i flera år efteråt så hade kvällstidningar och veckotidningar artiklar om missbruket av näsdroppar och hur man blir svårt beroende utav spray i näsan. Och jag tänker återigen så här att det är en kulturell syn på det här. Man ska inte ens gå och spraya sig i näsan med en relativt ofarlig spray för att slippa vara snuvig.
Nej, alltså precis. Man kan ju, man blir inte beroende. Det är ju löjligt på ett sätt att kalla det för ett beroende. Men man, alltså, det kan ju leda till att man blir mer svullen sen när man slutar. Så det var, jag antar att det var det de hade plockat upp de här tidningarna. Men alltså, du har säkert rätt i det. Att vi svenskar är mer negativt inställda till läkemedel än många andra folk. Så.
Det har varit otroligt intressant att prata med dig. Jag skulle kunna prata i evigheter om läkemedel. Jag tänker, vill du avsluta med någon mer? Nu är ju inte SN publicerad ännu, så att vi, men den kommer att komma innan året är slut, hoppas jag. Så att nästa års nyårslöfte för många människor kommer inte vara då att man ska börja banta, utan att man ska få tag på något av de här preparaten istället.
Ja, kanske det, kanske det.
Men målet är att den kommer att komma innan 2023 är slut. Men vad, om du skulle säga en punchline från rapporten?
Ja, punchlinen är helt enkelt att det är mycket svårare för människor med fetma att gå ner i vikt än vad du tror. Men det finns också mycket effektiva läkemedelsbehandlingar för fetma.
Och de borde människor få tillgång till på ett mindre dyrt sätt och svårtillgängligt sätt.
Ja, precis. De borde vara tillgängliga för alla med fetma, tycker jag. Mm.
Tack så mycket, Vincent, för att du kom hit. Det har varit ett sant nöje att prata med dig.
Ja, tack för att du fick komma hit. Thank you.